Nu köper ett hus, det man ska förvänta sig, det är väl att de har råd och att de inte tar risker som de inte har råd med. Det är vad jag tycker att man ska förvänta sig. Inte att man ska chansa beroende på att man tycker sig ha hört någon säga någonting, oavsett om det är en politiker eller en journalist eller någon på gatan. Utan ska du köpa ett hus eller en bil, se till att du har pengarna och sen köper du huset eller bilen. Tar du lån, bind räntan om du inte har råd med stora rörelser.
Lyssnar på Antelope podcast. Vi spelar in den 15 februari, klockan är 14.07. Hur är läget, Micke?
Det är bra. Det här är avsnitt 108. Vi har CPI som vi fick igår. Om 20 minuter så kommer retail sales ut i USA. Så det finns massor med signaler att ta i från amerikanska konsumenten.
Precis. Vi firade ju Alla hjärtans dag ihop igår.
Mm. Det är ettårsdag för Antelope.
Precis, för när fonden gick live med sitt tillstånd att vi faktiskt kunde börja handla. Det var ju många om och men. Det var ju lite halvpoppis hemma kan jag ju säga. Vi pratade, ni skrattade ju lite åt det. Jag hade ju sagt till min sambo att jag tyckte det skulle vara så himla kul. För vi har ju den här traditionslunchen med teamet på Alla hjärtans dag. Att vi går ut och käkar lunch och så tar vi ett glas kampanj. Han hade ju trott att jag skämtade, så han hade ju bokat någon lunchlås, så jag bara, nej men får du ge dig, jag är upptagen den här allertans dag och alla andra framöver.
Och riktigt romantiskt hade varit om du hade kommit ihåg det här.
Ja, jag sa faktiskt det till honom. Men det blev bra ändå. Till slut tycker jag. Vi hade ju en supertrevlig lunch och det var liksom lugnt hemma sen också. Men jag tyckte det var lite roligt. Kanske lite kontroversiellt att fira Alla hjärtans dag med dig, men who am I to judge?
Vår lilla lunch, den knyter ju väl an till exempel US retail sales enligt Mastercard. Den var upp nästan 9% year over year i januari. Det är liksom det, och det är superstark statistik från Royal Caribbean Cruise Line till exempel. De sa att de hade sina 7 största bokningar veckor någonsin. Alla de var i senaste kvartalet. Airbnb upp typ 10% på sin rapport. TripAdvisor, Uber, strongest quarter ever. Alltså, det här är ingen vare sig mjuklandning eller recession. Det är ju brinnande högkonjunktur.
Ja, det verkar så. Jag tror att det var McRalf som tweetade att om hela världen, eller framförallt västvärlden, då, har haft så här sluggish tillväxt under flera år då vi har haft superlåga räntor och penningtryckande, och så förväntar man sig någonstans, eller börsen verkar försöka prisa in att vi ska ha liksom fortsatt tillväxt men ganska kraftigt med mycket högre räntor. Så vi får väl se hur det där går. Men CPI kom in på 6,4% i årstakt igår, och det var ju intressant för många av de här disinflationistas hade ju förväntat sig att vi skulle rakt ner i källaren. Jag är ju också där lite, att jag tror att vi absolut kan få ett kortsiktigt deflatoriskt tillfälle, men det skulle också krävas då att det beror på en kraftig recession. Och nu ser det ut som att ekonomin går skitbra, så vi kanske ska ha en annan inflationstopp innan deflation händer. Jag vet faktiskt inte just nu. Vad tror du?
Vi har ju pratat förut om det här, om det liksom helt enkelt så att det är en stor eftersläpande effekt på arbetsmarknad och också på alla såna här covid-checkar. För det är fortfarande så att amerikanska konsumenter, de har liksom en trillion kvar eller något sånt där, eller i alla fall 500 biljoner. De har ju massor med pengar kvar, typ hälften av de här checkarna de fick ut. Det har de kvar i kassa, så att det är möjligt för dem att fortsätta och shoppa som att ingenting har hänt och ägna sig åt sån här revanschresande. Det vill säga, äntligen får man resa efter corona. Jag är fortfarande kvar i campet att det här är bara eftersläpande effekter. Vi har bara precis höjt räntan egentligen, och det tar ett år innan man får se effekterna på riktigt. Så att jag förväntar mig att en max svaghet i ekonomin, det är ganska precis om ett år, eller i alla fall ungefär vid det årsskiftet. Så det ser vi i Q4 och Q1.
Men till exempel om jag får bara flika in och avbryta dig, som det var någon som tyckte att jag gjorde för några veckor sedan. Det här med att paniksälja bostäder till exempel, det sker ju först när man under en period har fått bränna igenom alla sina sparpengar för att ha råd, för att först vill man ju ha råd att bo kvar. i hopp om att typ räntan sjunker eller det makroekonomiska läget förändras, inflationen kanske kommer ner, eller inte ens inflationen kommer ner, priserna sjunker, man kanske tror att man ska kunna höja lönen och så vidare, men sen så efter typ i bästa fall 12 månader så står man där och bara nej, vi har de facto inte på sista raden råd att bo kvar, och då måste man tvångsförsälja sina bostäder, och där är vi ju inte riktigt än. Till den lär ju tvinga många svenskar ut ur hem och hus.
Alltså jag tror inte det. Jag tror faktiskt att det aldrig är så att det är tvångsförsäljningar av lägenheter. Mm. Bankerna vill
jag
inte.
Jag menar inte en faktiskt tvångsförsäljning. Jag menar att personer som bor i sina hem känner sig tvingade att sälja. Jag menar inte att banken faktiskt...
Jag tror faktiskt inte ens det händer, utan folk som skiljer sig eller dödsbon och liknande, att då dumpar man ut de här fastigheterna. Men en vanlig familj, den tror jag, liksom, alltså, det handlar om promillen som möjligen kommer fram till att det är faktiskt för dyrt att bo här. Däremot så tror jag att den stora effekten, det är de som ändå skulle sälja. Jag för mig att det är någonstans någon körn kring 10% eller någonting sånt av alla bostäder ska ju liksom snurras varje år. Och de 10% som ska sälja, de kan ju vara mer eller mindre ivriga. Och är de mer ivriga, ja, men då går priserna ner med 10-20%, och är de inte särskilt ivriga, då går priserna upp lite grann.
Jag band ju räntan på huset när vi köpte huset.
Hurra!
Ja, och så vi har mer än ett år kvar av 1% ränta, så att vi har inte märkt av det än. Det är ganska skönt nu, även om man får se hur läget ser ut då, men vi kommer inte behöva flytta i alla fall. Men
ni kanske får binda den på 1% igen.
Ja, exakt. Jag sa faktiskt det. Det är inte helt omöjligt. Jag tror inte vi kommer kunna binda den på 1%, men kanske 2 om vi har supertur. Jag menar, det kan ju vara så att allting är så lagging, att recessionen och därmed reaktionen från Thedéen kommer först när det är dags för oss att binda om vårt bolån, och då kanske vi får chansen att göra det igen. Men det vet man inte. Det är hoppet rista som lämnar en. Men vi behöver inte, det är inte vår någon huvudvärk just nu i alla fall.
Men tänk så här, typ, börsen, den styrs ju av verklighet och sen narrativ.
Hur mycket tycker du verklighet just nu i börsvärderingen då? kan vi prata om det?
Det är väl egentligen alltid väldigt lite verklighet och väldigt mycket narrativ. För verkligheten, det är egentligen det vi har nyss rapporterat, och även det rapporterade kan man aldrig vara riktigt liksom säker på vad det är för någonting, om det verkligen speglar verkligheten. Och tar man börsen, ja, men vi har det senaste årsvinsten för alla företag, och sen har vi ett narrativ som säger att vi ska ta det gånger typ 20, och då får vi liksom börsvärderingen. Så narrativet är alltid liksom minst 95%. Nu har vi till exempel ett narrativ här på att många säger en recession är inprisad, men jag tror det blir en soft landing, därför köper jag aktier, och så går det upp. Men vad hände igår till exempel? Ja, men det kommer CPI in på 6,4% istället för 6,2%. En bank som Deutsche Bank, de höjer sin förväntade räntetopp till 5,6% på korträntan i USA från tidigare 5,1%. Börsen gick ju ändå lite minus igår, alltså men i princip flat, det vill säga man bara gäspar sig förbi det här. Det hände ingenting igår egentligen.
Nej, precis. Och jag tror att det är det som... Det är lite så jag läser det som också. Någonstans, börsen vill ju tolka allting positivt, och 6,4% är inte så himla långt ifrån estimatet på 6,2%, och det är fortfarande lägre än förra månaden 6,5%. Så jag tror att vi hade sett större reaktioner om det hade varit under 6,2 men också över 6,5. Så att siffran igår var lite av en icke-siffra. Och du och jag pratade ju lite innan vi drog igång det här avsnittet om att shelterkostnaden är ganska... fortsatt ganska höga, men de facto vet vi att fastighetspriser i hela världen faktiskt faller, och även i USA. Så att det där är också bara väldigt, väldigt lagging. Och jag menar, när deflation sker, då går det snabbt. Så jag tror liksom inte att jag tror inte man ska säga att disinflation-teamet har fel än. För jag menar, det här var ju egentligen en icke-rörelse och fortfarande på nedsidan. Det är inte konstigt om vi bara ser liksom en liten inbromsning. Det är fortfarande ner. Liksom. Så är det nu. Men,
jag är lite imponerad av börsens lugn igår också. För en idé som vi har bollat här tidigare, det är att när CPI är så hög som den är, då kommer också rörelserna i den vara ganska stora. Och det verkar marknaden verkligen ha tagit till sig också och därför inte bryr sig om att den var 6,4 istället för 6,2. Och VIXen till exempel, alltså volatilitetsindex som mäter hur optioner prissätts, den är under 20. Och den rörde sig knappt någonting alls heller här kring den här releasen. Så men marknaden verkar väldigt lugn och trygg i sina positioner.
Ja, men okej. Nu har vi pratat lite om vad som har skett och vad vi har bakom oss. Men framöver då? Vad betyder det här för egentligen valutamarknaden, tror du? Men innan vi får din syn på valutamarknaden, Micke, så vill vi tacka vår sponsor Fontobel. Och Fontobel var ju med redan på Outsiders-tiden sedan start. Så att vi är jätteglada att de vill fortsätta jobba med oss. Och det är alltså en schweizisk bank med rötter ända från 1936. De har med andra ord en lång historia bakom sig.
Fontobel gör det lätt och effektivt att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
Ja, och med Fontobels certifikat kan du exponera dig direkt mot prisutvecklingen på valfri underliggande tillgång. Till exempel lång eller kort dollar mot till exempel euron eller den svenska kronan, beroende på vad du tror att TDN kommer göra framöver.
Det kan alltså fungera som ett bra komplement till en mer långsiktig portfölj.
Men det här komplementet till en mer långsiktig portfölj då, det är ju alltså beroende på din önskade risknivå. Kom dock ihåg att risken att förlora större delar av det investerade kapitalet när du handlar med hävstångsprodukter är högre. Och Fontobels produkter finns tillgängliga både på Nordnet och Avanza, och där finns såklart mycket mer än bara FX. Om du vill veta mer så kan du hitta information och mycket mer på markets.fontobel.com. Kom ihåg att ingenting vi säger i det här programmet ska ses som någon rekommendation att köpa eller sälja några som helst finansiella instrument, då detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Läs mer om risk och prissättning av produkterna på markets.fontobel.com där all produktdokumentation finns.
Tack, Fontobel.
Okej, Micke. Så tror du då?
Jag tycker valutamarknaden är för svåra. Jag har någon slags gamla tumregler som säger att har du en trend så fortsätter den. Alltså trenden är verkligen din vän i just valutamarknaden och fortsätter länge. Och jag tror att vi är någonstans kanske halvvägs i en normal dollarförstärkningscykel. Och den dollarförstärkningscykeln, jag kommer bara hitta stödjande information för att dollarn ska fortsätta förstärkas. Antingen för att det är brist i dollarsystemet, eller för att USA går starkt, eller för att USA går svagt, för då är det flight to safety. Så jag kommer bara hitta saker som stödjer att den här trenden med starkare dollar fortsätter. Vilket betyder att allt det vi har pratat om nu, vare sig det är retail sales, eller en högre räntetopp, eller en kraftig recession, eller att det faktiskt håller, alla de kommer jag se som stöd för en starkare dollar.
Och den svenska kronan då? Och då tänker jag kanske mot både dollarn och mot euron nu när TDN klev in och verkar så jävla nöjd med att han ska... Vi pratade också lite om det här på lunchen igår. TDN gör vad alla riksbankschefer och alla centralbankschefer alltid har gjort, i alla fall senaste tiden. Inte riksbankschefer då, för vi behövt Ingves i 17 år innan dess. Och det är att han kommer in på den här nya positionen och i princip säger klart och tydligt, väldigt hawkish, nu ska jag ta tag i det här som min företrädare lämnade det här kaoset efter sig, och nu ska vi höja räntorna och nu, du vet, ska det bli ordning på torpet och penningpolitiken ska normaliseras, räntor ska normaliseras, vi ska inte trycka några pengar och bla 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 bla. Så skolboksexempel på, du vet, hur penningpolitik bör fungera. Och så kommer de in och ser de, du vet, hårdhänta. Powell var precis likadan, kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg när Powell tillträdde och jag bara, fan, jag hoppade om den här mannen. Och sen så höjde räntan lite grann, försökte göra lite QT och det gick ju bara käpprätt åt helvete.
Ja, alltså så till den grad att han ligger bakom själva namnet Powell Pivot. Alltså att svänga från igelkott till sälunge. Det är liksom han som har gett det ett ansikte.
Ja, precis. Så med Thedéen, jag tror att det kanske är precis det vi ser. Jag menar, han kommer in, vi har jättehög inflation. Han kommer också in och säger, nej, ni ska inte lita på våra prognoser.
Ja, det där tycker jag var både lite oroväckande, roväckande och roligt. Och ja, men lite märkligt.
Snacka om att ha självinsikt. Eller inte ens självinsikt. Han har bara följt Riksbankens jobb, tror jag, och sett att man fan gick inte att sätta några egna prognoser. Någonstans så tycker jag, jag förstår när Riksbanken säger att ja, men du vet, nu är räntan noll, vi tror inte att vi kommer höja räntan förrän 2024 förra året, och sen så inom 3 eller 6 månader så höjde man ändå räntan. Och så är det massa svenskar som har försökt planera sin privatekonomi baserat på de här prognoserna som själva Riksbanken har gjort. Och då kanske man någonstans förväntar sig att de vet vad de ska göra i alla fall de närmsta 3 månaderna, eller? Eller tycker du att man ska straffa dem? Tycker du att man kan säga då?
Jag förstår att man kan å ena sidan tycka att vad vi håller på med här, vi är politiker, vi förväntar oss inte att folk ska lyssna på oss och fatta beslut på det vi säger, utan vad vi gör är att försöka styra folket med lite listiga uttalanden, oavsett om det är liksom de besluten vi sen kommer fatta eller inte. Och jag kan förstå den principen. Man borde ju ha lärt sig efter att ha tittat på såna här igelkottsgrafer, om man nu ändå följer med, att det de säger har ingenting med liksom den efterföljande verkligheten att göra. Det borde man ju verkligen ha lärt sig. Men det är också märkligt med politiker som ska liksom påstår att de har som till uppgift att ljuga.
Jo, fast jag tycker så här, det är väl en sak att du och jag som sitter på ett jobb där till stor del av våra dagar går ut på att försöka tolka vad centralbankschefer säger och vad de faktiskt gör. Det är en sak. Men ska liksom gemene svensk då, ska de behöva lära sig analysera liksom penningpolitiska kommunikationer och signaler när de bestämmer sig för att köpa ett hus och om de ska binda räntan eller inte?
Mm,
jag vet inte om jag tycker det.
Nej, men det håller jag med om. Men frågan är vad man ska förvänta sig av en husköpare. Om man nu köper ett hus, det man ska förvänta sig, det är väl att de har råd och att de inte tar risker som de inte har råd med. Det är vad jag tycker att man ska förvänta sig. Inte att man ska chansa beroende på att man tycker sig ha hört någon säga någonting, oavsett om det är en politiker eller en journalist eller någon på gatan. Utan ska du köpa ett hus eller en bil, se till att du har pengarna och sen köper du huset eller bilen. Tar du lån, bind räntan om du inte har råd med stora rörelser.
Och så är det ju givetvis, men till och med professor i makroekonomi som under många år i Sverige har varnat för att räntan förr eller senare kommer att behöva gå upp, går ut och säger nu, ja, jag har sagt till hur många som helst, bind räntan nu när den är liksom på noll, för det kommer inte vara för all framtid, och så har de inte gjort det själva. Så att ja, jag vet inte. Jag tycker det är klart att det finns ansvar som man får ta själv. Men det är också så här, vart ska folk bo då? Om nu huspriserna har gått upp så mycket. Så jag har läst flera artiklar om folk som du vet har lagt undan pengar i 20 år. Lyckades köpa något hus och nu helt plötsligt så står vi mitt i en energikris och så går räntorna upp. Och de har liksom knappt råd att bo kvar och pappan har 3 jobb. Och han träffar aldrig sina barn, för det enda han gör är att liksom se till så att de bara går runt liksom månad för månad. Var ska folk bo då? Om enda alternativet är hyresrätt. Men det är inte så himla lätt att få tag på överallt i Sverige. Och framförallt inte om man kanske har begränsade val när det kommer till vad man kan jobba med och var man kan jobba. Säg att ditt arbete är i Stockholm och du faktiskt inte kan jobba någon annanstans i Sverige. Ska du inte kunna bo någonstans då? Eller förstår du vad jag menar? För jag menar, det där är ju också... För jag menar, vi har ju inte en hyresmarknad som fungerar heller. Inte liksom för inte för gemene svenska i alla fall. Ska du stå i bostadskö i 30 år, då har ju barnen hunnit flytta ut och skaffa egna barn innan ni kan flytta in då.
Ja, nej, men jag tror inte att vi löser det här problemet nu, men en sak som jag tror vi brukar vara överens om, det är att politiker ska inte göra stora hastiga rörelser, inte stora oväntade och märkliga rörelser. Om man har ansvar för pengar, valuta, räntor och kanske bostadsmarknad och systemrisker, då ska man inte plötsligt sänka räntan till noll och sen plötsligt höja den till 4-5% och sen plötsligt sänka den till noll igen. Det skapar osäkerhet och leder till att alla fattar dåliga beslut och hela ekonomin blir sämre. Det borde nästan finnas liksom inskrivet någonstans att man inte får göra stora, snabba förändringar.
Ja, kanske det. Men jag vet inte hur bra det hade fungerat heller. För när Federal Reserve gick och skrek att, eller inte skrek, men när Federal Reserve sa att inflationen var transitory, så fick de ju massa skit för att de inte höjde räntan i tid också. Mm. Och nu får de jättemycket skit för att de fortsätter höja räntan trots att inflationen börjar komma ner och folk inte har råd att leva liksom. Mm. Så jag vet inte, det är världens svåraste jobb, det ska jag väl ha respekt för.
Men, ja, det är väl egentligen så att det är ett omöjligt jobb och därför borde ingen ha det.
Jag håller med, räntan borde absolut inte sättas av en central enhet, det här har vi pratat om många gånger innan. Mm. Men för att koppla tillbaka då, vad tror du om svenska kronan, vart ska den? Och ska svenska kronan vara kvar överhuvudtaget eller har vi liksom förbrukat vår lilla krona? Det är dags för svenska fiatvalutan att dö.
Ja, jag gillar ju effektiva marknader. Jag gillar liksom att man har enstaka komponenter som får liksom ta sitt eget ansvar, ha frihet under ansvar. Och allt det här leder ju då till att jag tror på en separat krona, alltså enskilda valutor. Jag tror att kronan anpassar sig mycket fortare för efterfrågan och utbud av våra grejer som vi säljer internationellt. Så på så sätt så tror jag absolut det är bättre med en enskild krona. Men sen finns det ju massa andra aspekter av det här. Till exempel att det är mysigt att ha en euro när man reser utomlands. Och eftersom alla såna här makroekonomiska hänsyn, de är så himla svåra och stora och ingen kan förväntas ha överblick över dem. Och det handlar om massor med andra saker också än bara om vi kan sälja grävmaskiner eller inte. Då leder det faktiskt till att de här liksom, de stora, viktiga beslutspunkterna, de kan man strunta i. Så kan man gå bara till sin egen liksom, privata känsla. Hur vill jag ha det? Ja, när jag åker på semester så vill jag ju helst inte behöva växla pengar. Å andra sidan så betalar jag ju bara med kreditkort, så jag växlar ju aldrig några pengar i alla fall. Så det, för mig spelar det exakt ingen som helst roll om kronan är stark eller svag eller ensam eller om vi har euron eller kronan.
Fast det spelar ju roll, för svenskarnas köpkraft blir helt urholkad på andra marknader. Och det finns ju också massa bevis som visar på att om man håller på att devalvera valutan för att stimulera en exportmarknad, så leder det ändå bara till att det landet innoverar mindre för att man bara konkurrerar på pris. Mm. Så jag menar, det är ju de facto inte bra. Och då tänker jag så här, okej, finns det något internationellt förtroende kvar för kronan och finns det något svenskt förtroende kvar för kronan idag?
Nej, men har det någonsin funnits det?
Kanske inte, men desto mindre nu, eller hur?
Ja, kanske. Men om jag ska svara rakt på frågan om vad jag tror om kronkursen, till exempel mot dollarn eller euron, så tror jag att vi är nära den liksom lägsta nivån, alltså nära den svagaste nivån. Vi kanske kan gå från 10 till 12 på dollarn eller någonting sånt inom något år. Men efter det så tror jag faktiskt att då har vi tagit ut hela svängarna i det här, att vi är en perifer ekonomi och beroende av export till vad som ändå verkar bli liksom en svagare global ekonomi. Men sen efter det, som jag tittar på trender och svängningar, de naturliga rörelser i euro-dollar, euro-krona, så ser det ut som att vi kan mycket väl gå ner mot kanske 8 kronor mot dollarn igen om några år.
Skön friskrivning där, Syding.
Nej, det är ingen friskrivning alls. Först lite svagare, men det är åt det starkare hållet vi ska.
Okej, så du tror inte långsiktigt att trenden är ihållande med andra ord?
Alltså så här, och sen fortsätter den här försvagningen. Alltså den ständiga försvagningen, den fortsätter. Så om 10 år så är vi svagare, om 20 år ännu svagare, om 30 år ännu svagare.
Och då tycker du ändå att det är en bra idé att sitta kvar med kronan?
Ja.
Jag håller inte med. Jag tycker också att ju mindre och ju svagare kronan blir, desto mer liksom illikvid blir marknaden. Alltså den svenska kronmarknaden då. Och det är väl kanske inget problem i dagsläget. Även jag tycker att kronan har tjänat ut sin rätt. Man ska inte skylla på en enda person då. Men jag tycker att Ingves under sina 17 år som riksbankschef kanske hade lite att göra med att kronan till slut faktiskt helt och hållet tjänade ut sitt syfte.
Om man är den som håller räntan på noll i 10 år, så noll.
Minus.
Ja, det är till och med. Då är man faktiskt skyldig. Men å andra sidan så har det egentligen bara lett till en fortsättning på den trenden som gällde även innan han tog vid.
Ja. Kan vi, innan vi avslutar eller går vidare, ska vi, det är snart dags att runda av, för jag vill prata lite om MIPS också.
Vi kan hoppa in på MIPS direkt. Jag hade tänkt prata lite likviditet på marknaderna, men det är samma typ av goja som inflationen. Så vi kör MIPS.
Nej, men jag förstår att det är en short squeeze. I get it. Men fortfarande, nu är det liksom, var det typ en vecka sedan rapporten släpptes. Och försäljningen faller year on year 46%. Aktien stiger. Aktien är sedan dess upp typ 10%. Och det var liksom inte som så att den var superpressad. Fortfarande ett börsvärde på 12 miljarder, inte 12 miljoner. Vad är PB? Eller PE, typ 50 eller 80? Alltså något så
80,
absurd.
80.
Ja, ja, men det är för absurt. Jag såg, ja, det är inte bara jag som tycker att det är konstigt. Nu handlar ju inte jag enskilda aktier, så att jag står ju bara vid sidlinjen och liksom förundras över det här. Men ja,
när nyheten kom ut att Hans Isos har kortat 250 000 aktier, så då kom Max springandes in hit och sa jag tror att man ska köpa MIPS. Jag tror att det är en himla bra trade nu. Den här kan gå riktigt långt. Jag var inte uppdaterad på värderingen. Framförallt så såg jag att det är alldeles för liten aktie för att jag ska handla den.
Till skillnad från Aselio. Jag förstår att du menar i fonden.
Ja, men det första man ser är PE80 och det andra är som sagt det där med att intäkterna minskar. Det är fascinerande, men det här är återigen då, så här, du har en sak som är fakta och en sak som är narrativ. Narrativet, det är att, nu ska jag skoja lite grann, men nu kommer ju våren och då cyklar man, då behöver man cykelhjälmar. Så du bara köpa.
Jag skrev på Twitter, jag bara år 2023, året då ett bolag vars försäljning faller 46% year on year, men aktien fortfarande stiger 10%. Och då var det några som kommenterade, helt sjukt med cykelhjälmar, precis som du sa det, att är det för att folk tror att nu kommer våren och då ska folk bara cykla? Och då var det någon som flikade in, men de gör faktiskt bygghjälmar också.
Ja. Ja, men det är väl lite grann frågan, hur bra är de där hjälmarna? Alltså, har man verkligen ett försprång teknikmässigt? Är det, eller distributionsmässigt eller kostnadsmässigt? Är det så att man kan fortsätta upprätthålla den historiska tillväxten? Alltså man kommer tillbaka igen till tillväxt och att det här bara var liksom en korttidsfaktor. Kan man få tillbaka tillväxten? Kommer man kunna behålla sina faktiskt väldigt höga marginaler som man har haft än så länge? Ja, då kanske de kan växa in i den här värderingen liksom någon gång om liksom 6, 7, 8, 9, 10 år. Kanske. Men det lär hända rätt många saker där på vägen som i alla fall tillfälligt är jobbiga.
Så, ja, jag tycker att best case för MIPS så borde aktien vara platt tills de har vuxit in i värderingen. Men det är best case. Mm. Jag tycker den ska ner. Svaret är ner. men det kanske var det då. Jag tycker att nästa vecka skulle jag jättegärna bara djupdyka in i energisektorn, om du är sugen på det.
Kan vi göra. Men annars då, innan vi avslutar, är du bullish eller bearish på aktier kommande halvår?
Jag har faktiskt inga kortsiktiga positioner på överhuvudtaget, just för att jag inte har någon aning. Så jag bara låter Cygnus göra det Cygnus ska. Jag känner att marknaden ska ner. Men marknaden skiter i vad jag tycker och känner. Därmed har jag inga positioner på, så är det.
Jag skulle kanske ändå nämna de här liksom likviditeterna lite grann. Det är en ganska kraftig positiv likviditetsimpuls på centralbanksreserver. Kollade faktiskt just Steno Larsens research. Han hade ett antal grafer där som visar att framförallt Kina och Japan, de har liksom studsat uppåt ganska ordentligt. Det är då global likviditet mätt som centralbanksreserver. Och det här kan man också se avspeglas i Kinas M2-tillväxt. Ja, och i Standard & Poor's, precis, de drar varandra. Och det ser ut som att de där hänger väl bra ihop. Likviditet och S&P. Och så hade man någon slags botten i november 2022 för likviditeten i G6. Alltså Fed, ECB, Bank of England, Bank of Japan, Kanada och Kina. Och Standard & Poor's följer med på ett ganska snyggt sätt. Men är det här är ju också bara ett narrativ egentligen. Alltså, man kan mäta likviditet på massa olika sätt. I Kina så kan man mäta, de har en liksom, likviditetsimpuls mätt på ett sätt. Sen har de det här total social financing eller något sånt där som mäts på ett lite annat sätt. Och den är flat. Samma sak så såg jag en graf på overall Fed liquidity, alltså i amerikanska centralbanken. Tar man med den här Treasury General Account justeringen, för att de ska ju ha betalningar som överförs mellan Fed och Riksgälden, kan man kalla det för. Den overall liquidity-mätningen, den är på sin lägsta nivå sedan december 2020 och har gått ganska flat nu i typ ett halvår. På den så ser det ut som S&P verkligen ska vända ner nu. Så min poäng här är egentligen bara det att allt det här är bara stories. Det är extremt svårt, om ens möjligt, att hålla på att fatta beslut efter makrodata på bara något års sikt. Det är kanske på 10 års sikt man behöver. Lite så som John Hussman pratar när han pratar övergripande värderingar och tillväxttakter och produktivitet. Man behöver 10 år för att det här faktiskt ska märkas signifikant mot just aktiekurser.
Ja, absolut. Och det är väl som sagt kanske lite därför som Cygnus ligger där. För att jag tror att på 10 års sikt så kommer den passiva delen ändå att överavkasta allt annat. Men på 6 månaders sikt, jag har faktiskt ingen klar syn. Hade du frågat mig för ett par månader sedan eller bara en månad sedan så hade jag tyckt ner. Men det tyckte ju inte marknaden. Så att jag är lite försiktig med mina prognoser.
Jag skrev nyligen en liten krönika för Fontobel om guld och OMX. Där jag påpekade att ungefär sedan sekelskiftet så var OMX upp 50% och guld 700%. Och ställde efterföljande frågan, blir det lika bra framöver? Då menar jag båda två. Blir det lika bra för båda framöver? Kan OMX gå upp 50% till på 22 år? Och kan gå upp på 700% till?
Ja, du får väl ändå räkna med utdelningar och så vidare. Så att inte någon sparekonom på Avanza går
på häxet. De jag försöker lura fram.
Ja, jag vet. Don't do that. Don't play that game. Trust me. Ja, men du har lyssnat på
Antilus.